Hej! Välkommen till Linnéakyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
Härligt. Låt mig få berätta en liten berättelse som jag tycker är... Som jag tycker sätter fingret på lite grann på i alla fall på mig. Kanske inte på dig, men på mig. Det var så här att det var en kvinna. Och hon var arg, riktigt riktigt sur, och hon var irriterad och hon var sur på sin man, och hade bestämt sig för att jag vill inte ha någonting med han att göra längre överhuvudtaget. Han är oförskämd, jag litar inte på han längre. Han har sårat mig så oerhört många gånger, och så nu är det, måttet är rågat. Jag vill inte ha med honom att göra längre. Men, sa hon, jag vill skilja mig. Men innan jag skiljer mig så vill jag hämnas. Och den här personen som hon pratade med sa, okej, då har jag en idé. Gör så här att du går hem och sen så är du trevligare än vad du någonsin har varit. Du gör maträtter som du vet att han gillar. Du visar respekt för honom som du aldrig innan har visat respekt. Ge så mycket kärlek till honom så att det nästan inte alltid du klarar av det. Bemöt honom med den här generösa, kärleksfulla blicken på morgonen. När han kommer hem från arbetet så välkomnar du honom och kramar om honom. Och sen, när han tycker att allting känns bra, då skiljer du dig. Och hon blev ju själaglad. Det här är ju helt lysande. Det är ju det absolut bästa sättet att hämnas. Att vara så där irriterande och jobbig. Så hon går hem och har bestämt att så här ska hon göra. Så hon går hem och möter med den där kärleksfulla blicken. Hälsar, visar respekt, tar hand om. Och är oerhört liksom hjärtlig emot sin man. Det går den här tiden som de har bestämt sig. Och så hör han av sig, eller den här personen som hon hade pratat med. Och han hör av sig och säger så här, okej, hur har det gått nu? Är det dags att skilja er? Och då så säger hon att, nej, så bra som vi har det nu, det har vi aldrig haft. Är inte det fantastiskt vad lite godhet kan göra? Vad lite medkänsla kan göra? Att bara gå den där extra milen, att ta hand om varandra, och istället så knyter det sig för både dig och för mig. Det finns en kraft i att bara göra det som är rätt, men vi behöver få kraften att orka göra det som är rätt. Problemet är att vi inte ibland har någon energi för att göra det som är rätt. Och så skärmar vi av oss och så distanserar vi oss. Att våga börja göra det som är rätt kommer förändra både för dig och för mig och hela vår omgivning. Det finns en sån fullständig kraft i att bara god och alltigenom god. Det påverkar atmosfären, hur vi är mot varandra. Kraften ligger att du kan få göra det före någon annan. För det finns en som gjorde det före dig. En som agerade fullt ut före dig. Och älskade dig när du fortfarande inte hade en aning om vem han var. När du blir som han och du går före, så kommer inte bara de som är runt omkring dig att förändras och förvandlas. Du kommer förvandlas. Ditt hjärta kommer bli mjukt. Vänta inte på att någon annan ska göra vad den som börjar göra. Det är kärlekens val och det är kärlekens språk. Kärleken är en verklighet. Kärleken existerade innan du fanns. Kärleken kommer ifrån Gud. Kärleken är av Gud och kärlek Gud är. Kärlek. Jag tänkte att jag skulle läsa 3 bibelberättelser. Och sen så vill jag göra en resa tillsammans med dig utifrån vad en stark kärlek driven utifrån ett möte med Gud där hans kärlek är ingjuten på din insida mot den där andra kärleken som finns på andra ställen än hos Gud, som alltid finns ett bakomliggande villkor. När de två kontrasterna får mötas så avslöjas det ganska snabbt vad det är som verkligen bär. En kärlek som är ovillkorlig som kommer ifrån himmelen. Eller en kärlek som är villkorad som egentligen säger, om du älskar mig så älskar jag dig och vice versa. Hur halt den blir. Och den är ingen vägvisare och den tar inte heller första steget. Den väntar in. Så här står det från Romarbrevet. När vi nu har förklarat rätt, för jag vill bara säga så här med. Kärlek är inte en känsla. Kärlek är ett verb, det är någonting man gör. Men ditt liv med Gud är inte någonting vad du gör. Ditt liv med Gud är i botten en relation. Och när hans kärlek blir utgjuten på din insida så är det en erfarenhet, en upplevelse. Och jag vill drista mig så långt då att jag vill säga att det är en känsla. Det är en känsla. Du kan inte bortse ifrån att livet med Gud är en upplevelse, alltså en känsla. Så du kan inte bara säga, men jag är kristen så jag vet vad som är rätt att göra. Och sen koppla bort ditt känsloliv ifrån det. De går hand i hand. När ditt känsloliv är i brist eller skadat eller i fångenskap på något sätt så påverkar det dina handlingar. Men när du i dina handlingar gör det som är rätt så kan du börja få ett mjukt hjärta som kan bli format ifrån honom. Men kärleken är en erfarenhet, det är en upplevelse. Guds kärlek är en upplevelse. Du blir han sätter sitt märke på dig. Och han säger till och med att jag ger ut av min ande så att du ska kunna veta på din insida att du tillhör den levande guden. Här har du ytterligare en sak som jag bara kan säga innan vi läser texterna. Att frid är väl i alla fall i min värld en magkänsla också. Frid är någonting som är större, för Gud är frid. Han är shalom. Så det är större än det. Men shalom kommer, när Guds frid kommer så känns det bra. Eller hur? Så vilket gör att livet med Gud är ett känsloliv. Du kan inte plocka bort det. Det ligger där. Du måste liksom ta hand om de där känslorna. Sen så kan man säga hur man vill. Vi ska inte lyssna på våra känslor. Vi ska inte vara ledda av våra känslor. Alltså jag vill vara ledd utav frid. Alltså jag vill vara ledd av en känsla. Men det är inte jag som ska bestämma och känna den känslan. Det är inte jag som äger den känslan. Kärlek. Du kan inte ta kärlek, eller hur? Du kan få bli mottagare av kärlek. Och du kan ge kärlek. Men du kan inte ta kärlek. Eller hur? Ge skapar en känsla. Och ta emot då, eller få, det skapar en känsla. Men du kan inte erövra den, du kan inte ta den. Så när man ibland lite slarvigt säger vi ska inte vara ledda av våra känslor, så är det är lite för slarvigt sagt. Jag vill vara ledd utav Guds frid som blir en inomboende upplevelse, erfarenhet i mitt känsloliv också. Skillnaden mellan frid är kaos. Och kaos har vi haft. Och kaos skapar känslor. Men när hans frid kommer så blir det lugnt och stilla i båten. Eller är det inga kontraster här? Vi behöver inte kasta ut känslor. Det är farligt att vara ledd av känslor. Det är om du kopplar det bort ifrån din tro med Gud och att det är Gud som ger friden. Om du kan ju söka frid i allting annat, möjligt, konstigt. Och det är inte den friden som övergår ditt förstånd, för den kommer bara ifrån Gud. Så ta med dig lite av den där liksom, erfarenheten, upplevelsen. Det är i alla fall en drivkraft för mig. Och ingen kan säga emot att första gången som du fick möta Jesus på riktigt och du kapitulerade, så kom det kanske en tår eller två tårar. Och någon gång i Guds närvaro så har du känt en inomboende salig glädje. Jesus säger till och med sina lärjungar och kommer tillbaka. De har kastat ut demoner och kastat ut onda andar. Och de liksom har hejdundrande vad saker och ting. De är saliga. Och Jesus säger, men vad ni ska vara verkligen saliga i, det är att en namn är skrivna i livets bok. Att ni tillhör mig. Det ska ni vara riktigt saliga över. Salig är väl en upplevelse, en känsla. Eller hur va? Så... Men nu har vi förklarat rättfärdiga utav tro. Då har vi frid med Gud genom våran Herre Jesus Kristus. Så upplevelsen, känslan att få frid finns bara i Kristus enligt våran tro. Och genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och så glädjer vi oss. Det är i alla fall för mig en känsla. Det är glädje. Okej, så vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Så vi behöver lite glädje i våra liv för att det ska kännas liksom genuint och äkta i våran tro. För våran tro har med glädje att göra. Så om det bara är din tro som gäller, men det är frånkopplat glädje, glädjen existerar inte, känslan, upplevelsen, saligheten inte finns, så är det kontraproduktivt mot din tro. För glädje gör att du vill tro, och tro ger glädje. Och vi gläder oss också mitt i våra lidande. Alltså vi tittar inte på omständigheterna, utan vi tittar på vem han är och vad han gör. Så det som vi går igenom, Jesus säger ju själv, vi har sagt det hundratals gånger här, att i den här världen får ni lida, säger Jesus. Man vill gott mod. Jag har övervunnit världen. Tro på mig. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet, och fastheten hopp. Och hoppet, det sviker oss inte. Hoppet är också en känsla liksom. Det driver mig in i någonting. Det ger riktning för någonting. Så hopp är någonting som du sätter blicken mot. Och eftersom hopp är någonting du sätter blicken mot, så det du sätter blicken mot, det är ju himmelen i grund och botten. Och det gör dig salig. Så hopp kanske inte är en känsla, men hopp styr dig mot någonting. Det skapar en känsla, det skapar den, jag vill dit. Jag vill röra mig ditåt. Jag är på väg någonstans. Det är en upplevelsekänsla. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Den där kärleken är utgjuten i ditt hjärta för att du ska veta att han älskar dig. När tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappt vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud inte bara utgöt sin kärlek i våra hjärtan, han bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ändå var syndare. Han tog första steget, för han vet vad goda saker gör, hur det förvandlar. Han visar alltid vägen. Smaka på den här starka kärleken som kommer ifrån Gud. Agape kärlek. Det som hela tiden är utgivande. Är inte det den kärleken som strömmar, som det strömmar nåd och barmhärtighet ifrån? Den kärleken som det strömmar nåd och barmhärtighet ifrån, är den kärleken som är den förlåtande kärleken. Det är den kärleken som är den försonande kärleken. Eller hur? Så den starka kärleken förlöser nåden och barmhärtigheten, förlåtelse, försoningen, upprättelsen. Den svaga kärleken, den kärleken som är korrumperad och den som inte kommer ifrån Gud. Vad gör den? Den bara föder fördomar och den pekar finger på dina brister. Den går inte före och rätar ut och reser upp. Den pekar ut, den förminskar, den fördömer och till slut så både kväver den och dödar dig. Så här står det från första Johannes. Jag har tagit dem i alla fall de mest klassiska. Vi ska läsa från första Johannes brev och vi ska läsa från första Korinthierbrevet 13. Och så ska vi ta en till vers ifrån Romarbrevet. Det är de mest klassiska texterna om kärlek från Romarbrevet 8. Jag kunde inte komma på några bättre texter. Kommer du på några andra så kan vi addera den när vi gör den här predikan igen om något år eller något. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken, den kommer ifrån Gud. Och var och en som älskar är född av Gud. Gå tillbaka bara, jag vill bara smaka på det lite. Nu kommer ihåg berättelsen här ifrån början om den här kvinnan som ville hämnas. Och så börjar hon att försöka göra goda saker. Hon försöker göra goda saker och så förändras den här mannen på insidan. Det är som om Gud vet att när du älskar din näste så blir du också mottaglig för vem Gud är och vad han vill ge. Han har liksom redan stampat marken för dig och mig. I bergspredikan så låter Jesus allting det som är jobbigt på något sätt, att älska dina fiender, att gå extra milen, alla de där grejerna som på ytan bara känner jag klarar inte av det. Men han vet vad det gör med dig och mig när vi går den extra milen. Han vet vad det gör med dig och mig om vi älskar. Och han vet också vad det gör med dig och mig om vi hatar eller om vi roffar åt oss. Du ser, den starka kärleken som kommer från Gud, den är generös i överflöd. Han håller inte tillbaka någonting. Han låter det bara strömma ifrån himmelen över oss utan att hålla tillbaka någonting. Den där kärleken som kommer ifrån Gud gör dig rik på förmågan, möjligheten att ta hand om, fostra, vårda det som du har runt omkring dig. För sån är han. Och sån vill han att du ska vara i den här världen. Den starka kärleken som kommer ifrån Gud, den är så pass stark och kraftfull att det gör dig praktisk i dina handlingar. Det är en upplevelse på din insida som föder öppna händer. Du börjar ta hand om det som du har runt omkring med dina händer. Glas vatten, varma kläder. För Gud är praktisk. Gud är handlingens Gud. Han agerar in i situationer. Han är inte en bakåtsträvande eller en undangömd Gud. Han är en Gud som involverar sig. En Gud som kommer dig och mig nära. Han sänder till och med sina änglar för att vara dig behjälplig. Han är oerhört praktisk, den levande guden. I närheten av honom och när hans starka kärlek får strömma över ditt liv så blir du praktisk också. Men den kärleken som är klen och som kommer bortan från, som inte kommer ifrån Gud. Den kommer från så många olika ställen. Den där kärleken, den blir istället inte generös utan den blir snål och den blir krävande. Den kärleken, den är tvingande. Det är som om att man klarar liksom inte av att älska eller ta hand om. För det finns så många brister i den kärleken, så man vet vad som är rätt, men man gör det inte för att få ingenting tillbaka. Och om jag ska göra det här för dig så kräver jag ett gensvar. Och den kärleken blir bara du själv korrupt i. Du blir snål och du blir tom. Du ser, var och en som älskar är född av Gud. Och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss utav sin ande. Vi har sett och vi vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, så förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och vi tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Och så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken, den driver ut rädslan. Rädsla hör samman med straff. Men den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och så poängterar han det här igen. Som han sa, vilken vers det nu var. Någonstans runt vers 11 eller någonting. Och detta bud har vi fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Där står det i versen innan då, att älska varandra. Han vet att det är gott. Det är inget ok han vill lägga på dig. Det är ingen tung börda han vill lägga på dig. Han vet att när du älskar och när du tar hand om, så är det till gagn för dig. När han säger att du ska älska, så säger han det för din skull. När han säger att du ska ta hand om andra, så gör han det för din skull. När han säger att det är viktigt att du går före, så gör han det för din skull. För han vet vad det gör med dig. Han vet också vad det gör när du inte gör det. Han vet vad hat gör med människan. Han vet vad bitterhet gör med människan. Han vet vad ilska gör med människan. Och han älskar dig för mycket för att du ska förstöra för dig själv. Så han säger, älska din broder. Älska din syster. Det kommer göra dig gott. Kärleken som kommer ifrån Gud, den är universell. Det vill säga att den är allmän. Den är, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Gud älskar alla. Den svaga kärleken. Den som inte är tillräcklig, den som är knapp och den som stjäl. Den kärleken älskar bara likasinnade. Sån är inte Gud. Det är lätt att älska den likasinnade. Det är lätt att älska den som man känner att man fungerar tillsammans med. Svårare att älska den som är annorlunda. Men Guds kärlek går långt över att tycka om eller gilla likasinnade. Den kärleken som kommer ifrån Gud, den sträcker sig ifrån evighet och evighet. Kärleken är Gud. Gud är kärlek. Han är bra mycket mer än bara kärlek. Men från hans kärlek så strömmar det ett initiativ. En generositet, en välsignelse från hans kärlek. Så det finns ingen begränsning i den kärleken. Den kärleken inkluderar dig, inkluderar mig. Den kärleken som kommer ifrån honom gör att vi alla får plats och ingen blir utanför. Den kärleken som kommer ifrån honom, den är ovillkorlig. Men den kärleken som kommer ifrån dig och mig ibland, den är villkorlig. Så här står det i första Korinthierbrevet kapitel 13. Om jag talar både människor och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara en ekande broms, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och jag vet alla hemligheter, har all kunskap och jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så har jag ingenting. Och om jag delar ut allting jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken, den är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Och den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetierna ska försvinna, tungomålen ska tysta och kunskapen ska försvinna. Och från vers 13, tar vi bara. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Tänk att få vara en ambassadör för kärlek. Visa vägen in i någonting. Och du vet, det finns en resurs tillgänglig för dig. Om du väljer att bli en ambassadör för kärleken. Om du väljer att vara en som vill färga och måla den här världen med Guds kärlek. Så är han villig att ge dig all den kraft som du behöver. Han håller inte tillbaka när du säger att jag är villig att gå. Den vägen som är den smala vägen. Att älska där ingen annan kan älska. Att ta hand om där ingen annan vill ta hand om. Den smala vägen är inte bara att du ska hålla dig borta från det som är ont. Den smala vägen är att göra rätt när man ska göra rätt. Den smala vägen, det är att visa vägen på någonting som är som en diamant. Skatten som du och jag har i våra lerkärl, i våra bräckliga kroppar. Guds rike på din och min insida, det är att gå den smala vägen. Att visa på goda handlingar. När goda handlingar, när kärlek, tålamod, uthållighet, mildhet, alla de där sakerna som vi har läst om här och många, många fler, så finns det lite utrymme för att gå vilse. För att om du ska älska så som Jesus älskar, så finns det ingen annan plats att gå till än hans fötter. Om du ska älska och du ska agera som han gjorde, så kan du inte gå någon annanstans och hämta kraft för det än i hans namn. Den smala vägen, det är att leva ett liv i godhet, enlighet med Jesus. Att leva den gå den smala vägen, det är att bemöta människor så som Jesus bemötte människor. Att gå den smala vägen handlar inte om att säga nej till att mörda eller nej till att stjäla. Den smala vägen, det är att göra det som Jesus gjorde. Det är uppenbart för människan, så gott som för alla, att döda är inte bra. Det är uppenbart så gott som för alla människor att det inte är okej att stjäla. Den smala vägen är inte att säga nej till det som är fel. Den smala vägen, det är att resa sig upp och agera med godhet och med kärlek och med värme vad du än kommer i den här världen. Det är den starka kärleken. Hörrni, 32 minuter har jag predikat. Det går, man kan ju veva bandet hur många gånger som helst. För man behöver bli påmind. Jag behöver bli påmind när jag distanserar mig. När det känns bara, nu orkar jag inte. Så behöver jag få komma till Jesu fötter och få ny kraft att älska. Eller hur? För dig som tycker att jag poängterade för mycket där med smala vägen och att det inte har med att icke-handlingar att göra för att bevisa vad det jag tror på, så står det till och med här att när kärleken har sin rätta plats, så tänker vi inte ens på ondska. Vi beblandar oss inte med det som är korrupt, fel och nedbrytande. För vi tänker och är fyllda med kärlek. Ondskan får inget utrymme. Du tänker inte att jag ska gå den smala vägen så jag ska inte döda någon idag. Jag ska gå den smala vägen så jag slutar att stjäla. Jag ska gå den smala vägen och så välja nej till olika dina icke-handlingar. Det vill säga, det jag inte gör kan inte bevisa att du tror. Bara handlingar som är i linje med Jesu karaktär och vem Gud är kan påvisa vad det är du har på din insida. Så när du älskar som han älskar, så säger de, där är en som är lik Jesus. När du är god som han är god, så säger de, där är en som är god som Gud. När du kommer med frid som övergår allt förstånd, så säger de, den där friden, den kommer ifrån hans Herre. Så jag ber, Herre, hjälp oss att vara lärjungar och ambassadörer för din kärlek i den här tiden. Vi är så i behov av din kärlek. Världen är i behov av din kärlek. Din kärlek har krossat så många barriärer. På korset så bröts syndens barriär. På korset så bröts sociala barriärer. Status, position, allting det som den här världen tycker är viktigt bröts sönder. Och du sa, det enda som är viktigt är att ni tror på mig. Du, hjälp oss, Herre, att komma till dina fötter om och om igen. Och få hämta av den kärleken som strömmar ifrån dig i överflöd. Vi behöver dig för att göra det du gjorde. Och vi behöver mer av den heliga ande för att vara frimodiga i våran tro och kraftfulla i våra liv. Heliga ande, kom. Svep in i den här lokalen. Fyll oss igen med din goda heliga ande. Igen och igen och igen.
för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linneahuset.se. Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel, så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linneahuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium, så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.